att ni är först i Sverige med att lyfta hedersrelaterat våld och förtryck i den här frågan.
Det här är Dubbelliv, en podd om hedersrelaterat våld och förtryck av brottsofferjouren Värmland. Jag som leder podden heter Asal Narimani och idag har jag med mig Neslihan Erdis. Hej!
Hej, hej!
Du arbetar idag som utvecklingsledare inom området mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Värmland. Och du har också tidigare arbetat på Rädda Barnen och brottsofferjouren. Och det är både lokalt och nationellt. Så vi har ju varit kollegor tidigare.
Det har vi. Och det känns jätteroligt att vara här idag.
Mm, vad kul att du kunde komma.
Tack för att jag får komma.
Jag tänkte att vi idag skulle prata lite kring hur hedersrelaterat våld och förtryck kan se ut. Vi ska prata lite om vår kampanj Bortfört som vi har tillsammans.
Ja.
Men jag tänker att vi börjar lite kring vad hedersrelaterat våld och förtryck är för någonting.
Mm. Och då kan man utgå ifrån regeringens skrivelse som kom 2007, vilket är väldigt lång. Men i korta drag så handlar den om att hedersrelaterat våld och förtryck i stora drag egentligen handlar om kontrollen av flickor och kvinnors sexualitet. Och att denna är starkt knuten till kollektivet. Och med kollektivet menar man då exempelvis familjen och släkten. När det rör hedersrelaterat våld och förtryck så innebär det att det kan finnas fler förövare av båda könen. Och att offren också kan vara både kvinnor och män och flickor och pojkar. Och det betyder alltså att jag kan både vara utsatt av min mamma och min storebror. Eller bara av min faster exempelvis. Och att jag också kan vara kille och vara utsatt för det här förtrycket. Våldet godkänns av familjen och av kollektivet. Och också av andra kvinnor.
Mm. Det finns ju en del forskare som grottat ner sig i den här frågan ganska mycket. Ja. Det har ju kommit mycket nu på sistone också, tycker jag, att man liksom pratar mer om den här frågan. Men en person som jag tänkte nämna här är Unni Wikan, författare och professor i socialantropologi. Heter det, va? Och hon menar att det finns att den personliga heden är kopplad till ett kollektiv.
Mm.
Och att det här kollektivet eller familjen har en gemensam heder.
Mm.
Och då som liksom man som en person i det här kollektivet ska upprätthålla.
Ja, precis.
Och att det är väldigt mycket knutet till det här med rykte också.
Mm.
Vad som är sant kanske inte är så viktigt egentligen.
Nej, och också att det här som du säger, att mina handlingar drabbar inte, eller konsekvenserna av mina handlingar om jag bryter mot en norm eller en regel inom det här kollektivet drabbar inte bara mig själv utan det drabbar alla.
Mm.
Och det är ju väldigt kännetecknande för den här typen av problematik.
Ja, precis. Och det är ju, vi kan ju nämna Astrid Schlytter också som också har skrivit mycket om den här frågan. Säger också att det är viktigt att förstå sammanhanget, att det här pågår i ett sammanhang där det är våld mot ett barn i en familj. Och att det också är viktigt att tänka på att det handlar mycket om sexualitet och kontroll av sexualitet när det gäller flickor då främst. Och att det blir en angelägenhet för hela familjen, alltså hela kollektivet, återigen där att det, att det kollektivets heder hänger på en persons agerande.
Ja. Och precis som du säger också, att förstå sammanhanget är otroligt viktigt och att sammanhanget och situationen kan se väldigt olika ut för individer. Det finns inte ett typiskt sätt att vara utsatt på eller känna på, utan det är olika från person till person. Vi har ju jobbat med de här frågorna och har väl aldrig träffat två individer som berättar exakt samma historia.
Nej, precis. Och det är ju också, det är ju det som är det viktiga när man jobbar med barn och unga. Som när man möter den här problematiken, att man förstår att det finns ingen mall att gå ut efter. Utan man måste lyssna verkligen på vad den här flickan eller pojken som sitter framför en, vad den säger. Och hur den personens sammanhang är. Och vad den familjen har för normer. Och också vilka konsekvenser det får för den personen i den familjen. För att konsekvenserna kan se väldigt olika ut. Och då kommer vi ju lite in på just det här hur det är, hur det kan vara.
Mm.
Och att vi brukar ju prata om att man blir begränsad, men det finns ju olika sätt att bli begränsad på, till exempel. Vad tänker vi, vad kan vi säga där som liksom är det som man pratar om, alltså generella?
Inledningsvis så tycker jag att det är viktigt att bara säga att många förknippar ju hedersrelaterat våld och förtryck med det här extrema fysiska och i vissa fall dödliga våldet. Mycket av det här vi läser om i media, och den problematiken finns ju också. Men det vi vill lyfta särskilt i det här avsnittet också är ju de här vardagliga begränsningarna som barn och unga i Sverige lever med här och nu. Och det kan ju handla om allting från att behöva gå hem direkt efter skolan för att passa sina småsyskon. Man kan inte följa med kompisarna på fika eller vara med på fester. Telefon och dator, som vanligtvis är väldigt privata tillhörigheter, kontrolleras ständigt av någon hemma. Och också att man inte kan bestämma över sin kropp, vem, sitt liv, sin sexualitet, vem man vill älska och till och med gifta sig med.
Precis, det är väl de typiska som man brukar nämna. Och vi pratade också, eller du nämnde förut det här med att man både kan vara offer och förövare. Och här är det ju också viktigt att vi pratar om, alltså att det är både tjejer och killar. Och att tvånget också kan innebära att man måste kontrollera fastän man inte vill. Och inte heller det är ju okej. Och då lever man ju i en hederskontext om det är så att man blir tvingad att kontrollera syskon eller kusiner och så. Vilket inte är helt ovanligt att man som pojke, speciellt om man är äldst i en familj, att man får på sig ganska mycket ansvar som man egentligen inte vill ha.
Nej, och också allvaret och svårigheten i den situationen att behöva utöva våld mot någon man egentligen älskar och vill det bästa för. Det är ju en enorm psykisk påfrestning.
Och det är ju också någonting som man som yrkesverksam bör vara uppmärksam på.
Absolut. Jag tänker också att många av dem som man har mött och pratat med nämner ju också det här med att leva ett dubbelliv, precis som just den här podden heter. Och det vill jag också lyfta, att man upplever en svårighet i att vara en person i skolan och en person hemma. Att ständigt behöva dölja vem man är och kanske behöva ljuga för sina vänner att nej, men jag kan inte följa med idag för att jag måste göra det här, eller den gången passar inte heller för jag ska iväg på det här. Och ständigt känna att jag passar inte in, jag kan aldrig vara mig själv.
Jag tänker i det växer ju en ensamhet också, som också är väldigt svår, tänker jag, att hantera för en 13-14-åring och faktiskt vara ensam i det. Vi vet ju att man oftast berättar för vänner om det är någonting man är utsatt för, och har man inga vänner så blir man ju såklart väldigt ensam. Sen tänkte jag också lite kring vad som händer när man bryter mot familjen och släktens normer. Dels är det ju att kontrollen ökar och bevakningen ökar. Men sen så kan det ju leda till liksom större och hårdare konsekvenser också, beroende på familjens tradition och så. Men också kring vad man har för alltså på vilket sätt man ökar kontrollen, som vi pratade om tidigare. Att det kan vara att man inte får gå ut, men också det kan vara att man blir helt avskärmad från omvärlden. Det kan liksom se väldigt olika ut. Och att man tar väldigt stora risker när man tar ställning mot familjen. Familjens normer. Och bryter mot dem. Vi kommer ju prata lite mer om tvångsäktenskap och så. Men jag tänkte att vi kanske också ska nämna lite grann kring att det också kan finnas våld, alltså olika typer av våld. Att det inte är någonting som är avskärmat, den här problematiken. För du nämnde någonting om att det inte bara är de som vi hör om i media, men att man kan vara utsatt för våld som egentligen ses som, alltså man är så van vid det att man inte tänker på att man är utsatt för våld.
Ja, precis.
Och det är ju som också som annan problematik, är det någonting man är uppväxt med, så vet man ju inte att det är inte okej att bli slagen, eller att man någon tar tag i den väldigt hårt, eller att man inte får behålla pengarna man har sommarjobbat, till exempel, och sådana här saker, att det också är våld.
Man normaliserar ju situationen man befinner sig i, och det kan ju också vara en bidragande faktor till att man kanske inte söker hjälp för att man tycker inte att situationen man befinner sig i är annorlunda eller konstig.
Mm.
Och är man då i ett starkt kollektiv, alltså en större grupp, och det är så för de flesta av ens syskon eller kusiner, eller att en äldre kusin också till exempel inte har fått välja vem hon ville gifta sig med, eller att ens pappa själv inte fick välja sin hustru, så tycker man inte att situationen man är i är alls konstig, utan man följer ju bara de reglerna, för man vill vara del av den här gruppen också.
Ja, precis, för det är ju ändå ens familj.
Precis.
Det är ju så. Och det är ju också det jag får höra, att det är ju, man vill inte lämna familjen egentligen, fast man kanske kommer till den punkten när man måste, för att det kanske pratas om äktenskap eller att man inte ska få gå kvar i skolan eller såna här saker. Ja, oftast är det ju någonting som gör att, alltså någonting utöver det vanliga som gör att man söker hjälp.
Ja, precis.
Och att när man väl söker hjälp så har man levt i en situation väldigt, väldigt många år. Från födseln till kanske när man är 18-19. Och det är något som man, tänker jag, som yrkesverksam som möter barn och unga verkligen ska tänka på.
Ja, och jag tänker också det unika förtroendet man får när en individ verkligen vågar berätta om en otroligt tuff situation. Att lyssna in och stärka det barnet eller den ungdomen är oerhört viktigt. För att det man också hör ofta i samtal är ju att ingen har förstått hur jag har haft, eller ingen förstår riktigt vad jag menar. Och att man då som utsatt kanske drar sig från att söka hjälp, men våga söka hjälp fler gånger. Det finns människor som kan den här problematiken, och ibland behöver man testa flera gånger innan man hamnar på rätt ställe. Men ge inte upp hoppet.
Ja, precis, det är ju jätteviktigt, och jag tror att det finns många vuxna som vill, man kanske inte riktigt vet vad de ska göra. Och då tänker jag också att kanske ett råd till den yrkesverksamma är att säga det.
Ja, visst.
Att, alltså jag hör dig, men jag förstår inte riktigt, utan jag får ta hjälp av kollegor eller någon annan.
Ja.
Så att man är öppen också med att man inte kan.
Ja,
för det tror jag att ungdomen och barnet förstår.
Ja, det tänker jag också. Och i de här ärendena så behöver man ju ofta samverka. Och det är ju då det blir som bäst, när samverkan faktiskt funkar. Och man får ju aldrig glömma vem man faktiskt är till för. Det är ju för det barnet eller den ungdomen man träffar i samtalet. Precis. Där och då. Och det blir dens behov som får styra hur man går vidare. Men jag håller helt med. Kan man inte problematiken eller förstå sig på den, så är det ju bättre att ta reda på det och kolla upp det än att avfärda.
Jag tänker bara att det skapar ju förtroende.
Visst.
Faktiskt.
Absolut.
Och det är ju det som de berättar när de väl har hittat till oss.
Absolut.
Att man kanske upplever att den här personen förstår inte, men ändå vill hjälpa. Men om vi ska vi gå in lite på tvångsäktenskap kanske?
Absolut.
Som kan vara en konsekvens av som kommer utifrån om det är en barn eller ett ungdom som inte har, som bryter mot familjens normer.
Precis. Och då kan vi ju inleda med att säga att från och med 1 juli 2014 så stärkte man ju skyddet mot just tvångsäktenskap och barnäktenskap. Och tvångsäktenskap handlar ju om att antingen ena eller båda parterna tvingas att ingå ett äktenskap. Och det här kan ske både genom olaga tvång eller att man utnyttjar en utsatt belägenhet.
Och det kan till exempel vara att det är ett barn.
Precis.
Och att man är beroende av den vuxna då, såklart, som är föräldrarna.
Och det här är ju ett brott oavsett om det begås här i Sverige eller om det sker någonstans utomlands. Och det är redan kriminaliserat i planeringsfasen. Och i år så stärkte man ju, eller från och med 2019 rättare sagt, så stärkte man ju den här lagstiftningen. Vilket innebär att man också inte erkänner utländska barnäktenskap. Alltså äktenskap som har ingåtts innan man kom till Sverige.
Så det finns möjligheter och såklart att man får hjälp också i det. Sen tänkte om vi går in lite på, alltså, signaler som man kan som yrkesverksam eller som vuxen, som man kan liksom då behöver man spetsa öronen lite extra. Det kan till exempel vara att barnet berättar om att det faktiskt finns planer på att det ska ske någon typ av bröllop eller fest eller någonting. Och att barnet kanske också till och med berättar att det är den själv som ska gifta sig, eller att man berättar att man är förlovad.
Mm.
Det kan också vara att man som ungdom får höra att det finns planer på att hela familjen ska resa till ett annat land och att det ska vara någon typ av fest eller någonting. Om man inte vill åka. Men det kan också vara att ungdomen eller barnet berättar att, att våldet har ökat på senare tid inför ett lov eller att man bestraffningarna har blivit mer och sådär. Sen är det ju viktigt att också tänka på att man är ju skyldig att anmäla.
Precis,
vid minsta oro. Så att får man höra om ökat våld så är det ju jätteviktigt att man liksom håller fast vid det förtroendet. Att, att man följer upp och inte bara lämnar det där.
Och jag tänker också lite det här som du var inne på, att det här romantiseras ju väldigt mycket av de vuxna och för den unge blir det här ju någonting att se fram emot. Det blir någonting fint och det blir någonting roligt. Och att man då som yrkesverksam ska vara uppmärksam även på de signalerna. Inte bara när barn och unga känner en oro inför ett kommande sommarlov, men också kanske pratar i positiva termer om ett äktenskap eller att det ska vara en fest, för att det är inte okej.
Okay.
Och barn och unga har rätt att få hjälp och då behöver yrkesverksamma vara uppmärksamma på det.
Ja, precis. Sen så vi kanske ska nämna lite om arrangerade äktenskap också. Och ibland är det svårt att veta, är det arrangerat äktenskap eller är det tvångsäktenskap? Men det som är viktigt här när det är arrangerat är ju att någon annan bestämmer att de här två personerna ska gifta sig.
Mm.
Och att man inte har möjlighet att säga nej.
Mm.
Och att ett arrangerat äktenskap faktiskt kan ingås också frivilligt.
Ja, precis.
Från ena parten kanske.
Ja, precis. Det kan exempelvis vara att man har två personer att välja bland. Eller emellan och tänker att ja, men jag fick ju ändå välja en av de två. Men urvalet var ju redan begränsat från första början.
Precis. Och det skulle jag väl säga att det inte är helt ovanligt. Och att man kanske inte ser arrangerade äktenskap lika allvarligt. Eftersom det är inte tvång på samma sätt.
Precis.
Fast om man tänker några steg tillbaka så kan man ju faktiskt se det som ett tvång ändå. Sen kan vi ju säga att det även gäller vuxna. Alltså i lagens mening över 18 år att man kan bli bortgift mot sin vilja.
Ja.
Ska vi komma in lite grann på våran kampanj då?
Ja, det tycker jag.
Bortförd.
Precis.
Eller vill du nämna lite om kartläggningen kanske? Vi kan börja där. Ja, det kan vi göra.
Ofta när man pratar om våld generellt så är det ju många som undrar men hur många är drabbade då? Hur många gäller det? Och generellt sett så är det ju ofta ett stort mörkertal i de här frågorna. Och det är det ju även i det här området. Men 2019 så gav Länsstyrelsen Östergötland ut en enkät som skickades ut till samtliga kommuner. Och där var det totalt 192 kommuner som besvarade den här enkäten. Och då skickade man den till förvaltning för utbildning och skola och socialtjänster. Och av de här 43 kommunerna, av de 192, så var det 199 personer som man kände till var bortförda. Och 86% av dem var barn.
Mm.
Och återigen, det finns ett mörkertal. Och jag tänker att ett barn är ju alltid ett barn för mycket.
Sen fanns det ju kommuner som svarade att de faktiskt inte vet hur många barn som är bortförda. Och att de inte heller har rutiner. Och det kan ju vara att en skola, jag tror också att det framkommer i rapporten, att det finns skolor som har jättebra rutiner för hur man ska göra, men att socialtjänsten inte har det. Och då faller det ju liksom mellan stolarna lite grann. Och då är det ju någonting som man behöver tänka på ska gälla hela kommunen. Att man inte ska, man ska inte lämna ut någon förvaltning eller avdelning, utan man måste tänka en helhet.
Absolut.
För de här barnen finns ju förskola, skola, inom socialtjänsten, men också fritidsförvaltning, alltså lite överallt. Så att det gäller ju att ha en bra samverkan.
Ja, och jag tänker att om 43 av de kommunerna som svarade uppger att de har kännedom om 199 bortförda personer, så är det ju ganska rimligt att anta att det finns en större mängd i hela länet, eller i hela riket med det. Och det är väldigt viktigt. Det är en ganska alarmerande signal kan jag tycka.
Sen en av slutsatserna som nämns i rapporten, det står ju att den här gruppen är ju en grupp som inte uppmärksammas tillräckligt.
Nej.
Och att det finns en risk att man blir utan stöd och hjälp från samhällets insatser. Det är ju en jätteviktig slutsats också som man som kommun bör ta till sig.
Mm. Och jag tänker att i den här kartläggningen så pratar man ju både om bortförda barn i en hederskontext och barn som uppges vara gifta, men barn och unga kan ju föras ur landet mot sin vilja i så kallade uppfostringsresor också.
Precis.
Och det vet man ju drabbar killar i större utsträckning och handlar ju då om att familjen exempelvis kan känna att den unge i det här sammanhanget har blivit för västerländ eller att man lever på ett sätt som inte alls går ihop med familjens normer och värderingar och att man därför skickar tillbaka ungdomen till exempelvis hemlandet och till anstaltliknande institutioner för att man ska hamna rätt igen.
Mm.
Så även här får man inte glömma pojkars utsatthet.
Nej,
när det kommer till bortförda barn.
Ja, jättebra att du tog med det. Men nu är det ju snart sommarlov. Och vi har ju, jag vet inte om det är 3 eller 4 år haft eller någon typ av kampanj i alla fall inför sommarlovet. Och nu tänker jag att vi kan väl säga att vi tar den här satsningen lite vidare, nästa steg. Och vi tänker att bortför det är någonting som är en start nu och att det ska fortsätta i olika former även nästa år och förhoppningsvis även året efter.
Ja, precis. Och den här kampanjen drog ju egentligen igång i januari i år med en konferens som riktade sig till just skolpersonal för att barn och unga lyfter dem som en otroligt viktig grupp i de här sammanhangen. Och där vi också skickade ut ett paket till alla hög- och gymnasieskolor i Värmland där man fick material för att kompetensutveckla sig inom de här frågorna. Men det vi kände nu och det vi vill jobba vidare med är ju också att många barn och unga ofta pratar om att någon känner till eller visste om deras situation. Och att vi nu vill rikta oss till allmänheten och se hur vi kan jobba vidare med den målgruppen.
Precis, så att det finns en film som är kampanjen, är en film kan man säga. Och där finns det en länk och när man trycker på den länken så kommer man att få jättemycket information om äktenskapsresor, tvångsäktenskap men också generellt om vad hedersrelaterat våld och förtryck är för någonting.
Vad heter sidan som man kommer till?
Ja, sidan heter www.bortford.se.
Toppenbra. Och där kommer vi samla, precis som du säger, mycket bra information. Både hur jag som utsatt kan tänka, men också om jag är orolig för någon. Om jag är en granne till exempel som är orolig för att jag känner ändå någonting, att det står inte rätt till där i grannhuset. Eller om jag är en kompis, eller om jag är egentligen vem som helst. För alla har möjlighet och ett ansvar att agera i de här frågorna. Men också att man kan hitta kampanjen på sociala medier.
Ja, precis. Så håll utkik på Facebook, Instagram. Och YouTube kommer vi nog lägga ut filmen också. Sen vill vi ju såklart höra era åsikter om filmen. Ni som lyssnar så hör jättegärna av er till oss. Och adress vart ni kan höra av er finns på bortford.se. Jag vill säga tack till dig för att du tog dig tid att komma hit.
Det är faktiskt jag som ska tacka. Det var jätteroligt att få vara med. Och jag vill också bara säga ett stort tack till Brottsofferjouren Värmland som driver den här otroligt viktiga podden. Och jag tror faktiskt att ni är först i Sverige med att lyfta hedersrelaterat våld och förtryck i den här formen. Och det är jätteglädjande att det sker här i Värmland och att vi sätter Värmland på kartan. Tack för det.
Tack så mycket. Och jag vill också säga tack till Rasmus som idag fanns med oss via telefon och guidade oss rätt i tekniken. Och tack till er som har lyssnat. Och det här är Dubbelliv, en podd om hedersrelaterat våld och förtryck av Brottsofferjouren Värmland.